Ja, då får jag önska först till er alla Guds frid, och vi får också välsigna varandra med den här helgdagen. Den här dagen ska vi ha som en dag när vi ger Gud mer tid. Och det känns välsignat att få göra det. Mitt budskap idag, det är egentligen ett... Det är egentligen ett väckelsebudskap egentligen, och då kan man ju tänka så här att ja, de flesta av oss som är samlade här idag tror jag är troende, födda på nytt och tillhör Jesus. Men finns det då någon som inte har tagit emot den här underbara frälsningen, så är det ju ett direkt budskap till dig. Men jag vill ändå tala om detta idag. Och jag har satt som en liten rubrik här. Jag gör det bara för min egen skull egentligen. Annars låter det väldigt, väldigt på rikan. Jag har satt som rubrik här tid och nåd. Eller tiden och nåden. Som man sa här, så har vi fått uppleva, de flesta av oss, denna underbara frälsning. Men det var det jag ville komma till, att i vår dagliga förnyelse, och den behöver vi. Jag känner att jag behöver det varje dag, en daglig förnyelse. Och då får vi påminna oss, när vi fick ta del av nåden, när vi fick uppleva frälsningen, undret i våra liv. Vi kanske var sökta av Gud en längre tid, kanske en kortare tid. Men till slut så kapitulerade vi och så att säga billigt talat grep tag i frälsarkransen, Jesus Kristus. Det här väckelsebudskapet, det har alltid legat starkt på mitt hjärta. Jag blev aldrig någon förkunnare på heltid. Jag kan väl säga, jag har inte direkt kanske känt just den kallelsen, men det har ändå legat för mig det här. Jag har istället suttit bakom en ratt på lastbilar och bussar ända sedan 1970. Men... jag hade härliga stunder faktiskt i mina hytter. Där jag kunde prisa Herren och lova henne och förnya mig ibland. Det är ju så när man gör sin livsresa. Det går lite ibland ner också ibland. Och sen får vi hämta en ny kraft. Och så får vi hämta förnyelse. Och den får vi genom den helige ande. Tack och lov. Så att hade jag blivit något på heltid, då hade jag känt det här på evangelistsidan alltså. Väckelseförkunnelsen, det har legat mig starkt på mitt hjärta. Och vad är då ett väckelsebudskap? Jo, för mig är det ett budskap som ska väcka människor. Väcka människan till att tänka efter vart det är på väg. Och öppna denna människas så att säga andliga ögon och säga att jag behöver få uppleva frälsning. Vad innehåller väckelsebudskapet? För mig innehåller väckelsebudskapet kärnan i evangeliet. Fokus på kärnan i evangeliet. Alltså man kan säga evangeliets ABC. Och då handlar det om Jesus Kristus, Guds son. Det handlar om vad han gjorde på Golgata, korset. Vad han gjorde för dig och mig. Och vad han kan göra för dig, som är, för den människa som ännu inte har fått uppleva detta. Det är vad evangeliet handlar om. De goda nyheterna. Därför att evangeliet ska kunna omfattas av alla människor. Rik, fattig, gammal, ung. Lärd, olärd. Har jag tagit med allt nu? Det finns nog mer. Men det är till för alla människor. Det är, och det räcker ju att vi ropar namnet Jesus. Jag tänker, jag går tillbaka till det här som hände på korset. Golgata. Vi ska snart fira påsk. Och minnas vad Jesus gjorde. Och jag har sett så mycket filmer om Golgata-dramat. Och det är klart, jag kan inte återspegla det till fullo. Men en hel del. Och när Jesus hänger där. Så tittar han på den ena rövaren. Och tittar på den andra. Den ena, han hånade honom. Det här är en bild av mänskligheten i vår tid. En del säger ja till Jesus. En del säger nej. Den ena, han sa, han hånade Jesus. Den andra, vad säger han? Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Det räckte för honom. Han var en rövare. Han hade gjort massa elände. Tänk att han fick följa med Jesus in i himmelen. Jag ska citera några välkända verser här när det gäller vår tid som vi har till förfogande. Än finns det alltså tid att söka Gud till frälsning. Än finns det faktiskt. Vi lever i nådens tid. Och jag ska citera några välkända. Vi kan de här verserna. Paulus säger i andra Korintierbrevet 6, verserna 1 och 2 där. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Och han säger ju, och så citerar Paulus Jesaja där. Jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Jesaja säger i 55 och 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och Jesus säger i Markus 1 och 15. Tiden är fullbordad. Han har kommit. Guds rike är här nu. Är nu här, står det i Markus version. Omvänd er och tro evangelium. Begreppet tid och nåd, det är centrala begrepp i Bibeln. Och i Nya testamentet så står det cirka 155 gånger om nåd, om nåden. Jag tittade, ja, vad betyder ordet tid? Ja, det är väl ganska självklart vad tid betyder. Det är det som vi uppehåller oss just nu i. I lexikon så står det att tiden vi förfogar över i psykologisk mening är den omedelbara upplevelsen av 1. gårdagen, alltså det som har varit. 2. nuet, verkligheten. Just det som sker just nu. Här i vår i Fredstorgskyrkan just nu. 3. i morgon, i övermorgon, framtiden. Vår tid, den är dyrbar. Livet är en gåva. Det är en gåva att du finns till, min vän. Jag känner i alla fall så. Var och en får känna efter. Men jag känner så att livet är en stor gåva. Och den ska jag förvalta. Jag består utav ande, själ och kropp. Vi är evighetsvarelser. Och livet är oerhört kort i jämförelse med evigheten. Det går inte att med ord beskriva det gapet mellan det här livet. En del går bort tidigt, det vet vi, det läser vi om dagligen. Allt för tidigt, av olika orsaker. En del får leva 80, 90, 100 år med till och med. Vår kära, vår väckelse, förkunnare, världsevangelisten Billy Graham gick ju bort ganska nyligen. Han fick tjäna här i många år. Han blir 99 år. Många lever idag i ett, man kan säga, i ett liv i ett högt tempo. Och det är så mycket som vill uppta människans tid. Tiden alltså. Arbetet, ja, det måste vi ju ha. Vi måste arbeta för att kunna leva och köpa, handla, få mat och våra familjer kunna ge dem mat och så vidare. Karriären kan också ta mycket tid. Nöjen, resor, vår välfärd, media, datorvärlden, pengar, spel och någonting som jag har tänkt på mycket sista tiden, så är det idrotten. Den har expanderat så våldsamt. Och det är ju tack vare media och alla tv-kanaler vi har och så vidare. Den har expanderat oerhört våldsamt. Och det finns ju en spänning, ett spänningsmoment som attraherar människor. Även mig, jag kan titta på någon idrott ibland. Och jag tycker det är spännande att se på HV och annat och andra. Jag kan se fotboll. Engelsk fotboll kan jag se ibland, tycker jag är spännande att se exempelvis. Men människor har liksom gripits utav idrotten. Och det är så oerhörda pengar i rörelse inom idrotten idag. Jag läste rätt nyligen att det var en fotbollsspelare som skulle säljas mellan två europeiska topplag i fotboll. Och det ska visst vara rekord, jag tror det. Men när man hör den här summan, då är det nästan man får hålla sig i bänken, höll jag på att säga. Den här övergången kostade, och det var nu, bara för några månader sedan jag läste det, 1,5 miljard. Det är oerhörda pengar. Och idrotten tar en stor tid av människans tid, det de förfogar över. Vi har ju en fiende, djävulen, Satan. Och han har en strategi. Att låsa upp människor, binda upp människor på olika sätt. Förblinda och vilseleda. Ja, det är ju så att hans huvuduppgift, djävulen, det är att stjäla, slakta och förgöra. Och vi vet ju alla, människan vet ju att livet är kort och man måste hinna med så mycket som möjligt de här åren. Och tekniken nu med datorerna, internet, media, det kan man kan säga att det drar med sig människan i ett högt tempo. Oundvikligen. Nu håller vi på att diskutera det här i skolorna. Att eleverna sitter där framför sina mobiler alldeles för mycket. Och man talar nu om vita veckor när det gäller sitt mobilsurfande och så vidare. Så långt har det kommit. Men för många då upplever man att här gäller att hinna med så mycket som möjligt. Alltså man tycker livet är kort. Alltså man gäller att hinna med så mycket som möjligt. Och en del tror ju till och med att ja, när jag går bort, när jag dör, då upplöses jag i intet. Det tror en del att de tror. Men många människor innerst inne har nog en känsla av att det finns något mer. Det finns något mer. Och människan har ett tillstånd av medvetenhet, sin personlighet, sin själ som kommer att finnas i evigheterna. För alltid. Och det är ju nedlagt, står det i Bibeln, alltså evigheten och det gudomliga ändå. Det är ändå nedlagt, vi är skapade till Guds avbild. Så det är ju nedlagt i varje människas liv. Det gudomliga, och därför är ju också människan en sökare. På olika sätt, vid olika tider, så söker man då svaret och meningen med sitt liv. (Hör) I Matteus 7 så talar Jesus om den smala vägen, den breda vägen. Jag har ju varit med så många år inom väckelsen, så jag har hört många väckelsepredikningar. Och speciellt om vi går tillbaka, får man nog gå tillbaka en tid, en bra tid, när det predikades mycket om att gå evigt förlorad, förtappelsen, men också en himmel. Man talade mycket om den breda vägen, den smala vägen. Jag kommer ihåg en, jag läste om en kvinna som hade en syn. En verklig och klar syn. Hon såg skador av människor som hade bråttom och gick åt ena hållet och andra hållet på en stor, stor, bred autostrada. Och hon tyckte att många såg ut som att de gick vilse. Men det var bråttom. De gick massor av människor på den stora, breda vägen. Men så får hon se att det viker av en liten väg ifrån den breda vägen. Viker av upp mot en plats som heter Golgata. Och där får hon se en jättestor bild på korset. Och hon får se Jesus hänga där på korset. Fastspikad. Och så ser hon Jesus när han hänger där. Högt uppe. Och han blickar ner på de här människomassorna som rusar fram där nere. Och det verkar som att det är ingen som har tid eller att vända blicken upp mot korset. Det är ingen som, trots att det är så stort, trots att Jesus är så stor, så är det ingen som liksom har tid eller kraft att kunna blicka upp att där finns någonting som man borde söka. Men så ser hon i den här drömmen, synen, att en del viker av, vänder om ifrån den här stora breda vägen och går upp för den här lilla stigen, vägen, smala vägen, upp mot korset. Och då ser hon när de kommer upp till korset, då lägger de sig ner på sina knän. Och där får de ta emot förlåtelse, frälsning. Där får de uppleva försoning. Där de la sig där under korsets armar, bildligt talat. Och sen när de får se att de har legat där en stund, så går de vidare. De går inte tillbaka till den här vägen de kom ifrån, den här breda. De går vidare förbi korset på den här smala vägen som slingrar iväg mot ett mål. Något ljust långt, långt borta. Himmelens land. Och det talade till mig så starkt när jag läste om den här kvinnan, den här synen. Har människor så bråttom så att man inte kan se Jesus, vad han har gjort för oss? Korset. Men tack och lov så är det en del. Och vi har fått ta del av detta, vänner. Frälsningen, nåden i våra liv. Ur evighetsperspektivet så är nu tiden mycket kort. Det brådskar. Evangeliet måste ut snabbt. Och det är fantastiskt hur vi ser hur den nya tekniken, media, satellit, internet, hur det för ut budskapet idag över vår jord. Det är så välsignat att få läsa rapporter i våra kristna tidningar. Missionsorganisationerna som skriver om hur man billigt talat. Ja, det sker så fort. Och vi närmar oss då Jesu andra tillkommelse. Det finns, jag har sagt det förut, profana forskare. Och nu talar jag inte om några extrema religiösa någonting eller åt det hållet. Utan profana forskare som inte är kristna ens en gång alltså, säger så här, att den här domedagsklockan, den står nu på 23:58. I många kyrkor idag i vårt land, varje söndag, så läser man trosbekännelsen. Man läser om Jesu död, uppståndelse och syndanöd, förlåtelsen och ett evigt liv. Det läser man varje söndag i många kyrkor i vårt land. Och nu kommer jag till en punkt här som är allvarlig, tycker jag. Jag känner det så. För att när en människa har fått höra evangeliet, kärnan i Bibelns budskap om Jesus Kristus, Guds son, och vad han gjorde på korset för varje människa. När man har fått höra det budskapet, ja, det räcker med en gång man har fått höra det budskapet, så måste man förr eller senare ta ställning för detta budskapet, för eller emot, ja eller nej till detta budskap. Jesus säger i Matteus 11:6, och nu har jag hämtat versen ifrån 1981 och 2000 års översättning. Det är, vi har ju massa översättningar, och jag måste säga, jag tycker väl generellt sett att folkbibeln, och även som jag har här idag, den nya reformationsbibeln, är, tycker jag, väldigt bra. Men ibland så hittar man att de spetsar till det bättre på en del tidigare översättningar. Och 1981 och 2000 säger Jesus i Matteus 11:6: salig är den som inte kommer på fall för min skull. Nej, den människa som får höra om frälsningen måste säga sitt ja till Jesus. Annars så blir det ett fall. Och det kan bli ett evigt förfall, ett evigt fall. Man kan gå evigt förlorad. Och Fadern, och Sonen och den helige Ande söker ju en människa på olika sätt. Och nu ska jag ta ett annat exempel här som jag vet kanske en del tänker annorlunda. Men för mig så är detta ett allvarligt exempel. Men som jag ser på det, hoppfullt. Det finns hopp för varje människa. Så ser jag det när jag tänker på det här. Jag har personligen känt människor som har varit sökta av Gud. Man har gått på möten, man har hört väckelsebudskapet, man har talat med andra kristna, man har på olika sätt varit sökt av Gud. Jag känner sådana. Och man har bara väntat på att snart så ska den här människan böja sig och ta emot frälsning i sitt liv och bli räddad för evigt. Men så har det gått lite snett för den här människan. Hon har börjat slutat att gå på möten kanske, slutat att höra väckelsebudskapet, slutat att tala kanske med andra om vad det innebär, frälsningen. Och så har den här kallelsen, maningen, har ebbat ut i den här människans liv. Och man är tillbaka på ett tillstånd som man var innan. Och då ställer jag mig en fråga, det har jag gjort förr också. Finns det då hopp för en sån här människa? Var det sista chansen? Var det sista tillfället för den här människan att ta emot frälsningen? Jag har tänkt så ibland. Var det det? Och så tänker man det här på med förhädelse och det här. Men det ska man glömma. Jag skulle vilja säga ett svar på detta. Nej, absolut inte. För jag tror att vi som troende, vi kan påverka en människa i uthållig bön. Så att den helige ande, för det är den helige ande som ska överbevisa. Det är en stor uppgift som den helige ande har, att överbevisa. Och när vi ber uthållig bön för en människa, jag har haft nöd för en speciell människa. Och det kan ta längre tid, det kan ta år. Men det kan ta också, det kan också ta kortare tid. Och till slut så får vi uppleva bönesvar på så vis att den helige ande på nytt talar till den här människan ännu starkare än förra gången. Ännu starkare än förra gången. Och vad händer då? Då blir den här människan så överbevisad om synd, rättfärdighet och dom. Så att då kan den här människan inte värja sig. Man faller ner till korset och ber om frälsning. Jag har sett sådana tillfällen. Så vänner, vi som har bönebarn, vi kanske ber det för anhöriga, släkt och vänner. Och vi kanske har upplevt just det här att de har varit sökta av Gud en tid. Men sen har det ebbat ut. Det finns hopp. Det finns hopp. För att den helige ande kommer på nytt att överbevisa den här människan ännu starkare. Då faller man till föga. Även det som är tuff och stor och tung och så vidare. Vi har sett sådana män och även kvinnor som har haft en tuff attityd. De faller ner och gråter ut. Det har blivit så levande för mig den sista tiden just den här. Vilken uppgift den helige ande har i den här tiden nu att överbevisa. Det är nåden som gäller. Jag ska läsa några verser om nåden. Johannes 1:17. Till lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Efesierbrevet 2:8. Det är bara välkända verser. Till av nåden är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Romarbrevet 5:20-21. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden, nu är vi där. Men där synden blev större, där överflödade nåden mer. Oerhört viktiga ord. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus. Guds rike, det är nådens rike. Satans mål, det är att vagga in människor idag i en falsk trygghet. Att allt står väl till. Paulus säger ju också det i första Thessalonikerbrevet. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er om. Ni vet själva att Herrens dag, den kommer som en tjuv om natten. Och när folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Alltså fred och trygghet, det är vad vår fiende vill invagga människor i. Helst ska man sova, allt står väl till. Ja, men säger någon, det är ju mycket som händer idag på jord. Ja, visst är det det. Forskarna, det här med klimatet och... Vi ser hur terrorn, det är så fruktansvärt det som sker där nere i Mellanöstern. Syrien, speciellt just nu, det är så fruktansvärt, man vill helst inte titta. Men det är den nakna verkligheten vi lever i just nu. Ska det vända i vårt land? Det har kommit många budskap. I januari nu, inför det här 2018, vi ska ha val i höst. Jag ska inte gå in och politiskt här. Men det kommer många budskap om att Guds folk måste gå före i bön, i ödmjukhet, i förkrosselse. Man läser ett ord från Andra Krönikeboken, jag har inte det här just nu. Men om Guds folk ödmjukar sig och går in i bön så kommer det att vända. Vi måste gå före. Hans Jansson, han skrev en artikel. fick inte med den här nu. I en av tidningarna. Han menar på Hans Jansson har varit här. Han är ute. Hans tema, huvudtema när han är ute, det är att Jesus kommer. Och han inte bara kommer, han kommer snart. Alltså församlingens uppryckande. Det är en del förkunnare som inte vill tala om församlingens uppryckande. Utan istället så är det lättare att tala om. Ja, snart så får vi uppleva ett fredsrike här på jorden. I 1000 år. Och det är ju väldigt bra. Jag talade med en ofäst människa en gång om det andliga. Ja, sa han. Det låter ju bra det där att vi får uppleva 1000-riket. Och han kan klappa lejon och så vidare. Och få vara med om det. Det låter ju väldigt bra. Ja, men så det kommer något innan. Det kommer något innan. Församlingens uppryckande. Jesu andra tillkommelse. Andra tillkommelse. Det kommer före. Och det blir en oerhörd dramatik på jorden. Och det kommer gå så fort så att alla jordens ändar kommer till att veta detta på 5 sekunder. Men jag tror på att det måste vända. Jag vet inte på vilket sätt. Men vi måste gå före. Det kanske måste till genom nöd över vårt land. Jag skrev ner här. Jag kanske har tagit i här när jag skrev ner här. Men var och en får ju pröva det. Men som jag ser och som många andra förkunnare som har skrivit nu under det här året. När det gäller vårt lands tillstånd. Så skulle jag vilja säga att vi har slagit in på vårt land. Och inte bara vårt land kanske, även Norden och andra länder. Men nu tänker vi på vårt land, Sverige. Vi har slagit in på en katastrofkurs. Jag har en bok där hemma som handlar. Det är ju de som är insatta i det här ämnet. Det handlar om Estonia. Fartyget Estonia, färjan Estonia 1994. Det var full storm på Östersjön. Ändå så beslutar kaptenen, styrmännen på Estonia. Trots stormen över Östersjön, vi ska gå till Stockholm. Och vi ska gå precis in i klockan i full hast, i normal hastighet. Det blåste 25 sekundmeter. Den här boken heter rubriken Estonia på katastrofkurs. Det talar till mig. Är det så illa med Sverige? Är vi på katastrofkurs? Ja, det ligger någonting i det. Men vi som Guds folk, vi måste tro på att det vänder. Men vi måste gå före, som han sa här. Och det var han skrev där just Hans Jansson, att jag fick inte med den där. Att urklippet. Han skrev just det att nej, det beror inte första hand på vilken regering vi har och hur det ser ut i politiken efter valet. Det är inte första hand det beror på, utan det är Guds församling, det är Guds folk. För det har varit ett utslätat evangelium. Vad säger man? Saltet har mist sin sälta, eller ja, I budskapet i vår tid. Jag kan höra ibland, jag tycker att titta ibland på gudstjänst på tv när jag har tillfälle. Det är så sällan jag hör ordet omvändelse. Omvändelse. Och den heliga andes. Att vi är helt beroende av den heliga ande i vår tid. I de här stora väckelsekampanjerna, jag är så gammal så jag kommer ihåg det. Jag brukar säga, jag är så jättegammal. Men jag brukar säga det att på 70-talet så hade vi stora kampanjer på höglandet här. Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Tranås. Bland annat så fick Bertil Pålsson vara ett välsignat redskap. Och han som tog över efter honom. De fick vara Jan Eriksson. De fick vara till ett underbart välsignelse i de här väckelsekampanjerna. Och då satte man fokus på omvändelse. Och både Guds, det var tro, även troende, men många icke-kristna som tog steget och blev omvända. Det är det som måste förkunnas i vår tid. Gör vi inte det, då har vi ingen framtid. Då har inte Sverige någon framtid. Det är det vi måste förkunna. Nu ska jag sluta här. Vi ska få höra mer lovsång. Alltså det sista jag bara ska säga här, jag skrev ner. Det som ska rädda och vända och rädda vårt land, när Guds folk på nytt drabbas av, hör nu, den första passionen, den första kärleken som vi upplevde när vi blev frälsta. Jag minns när jag blev frälst. Den här första kärleken, den första passionen, nöden för människor. Det är det som ska vända situationen i vårt land. Och att vi tror på ett radikalt evangelium. Inte något utslätat. Ett radikalt evangelium som befriar, räddar och frälsar människor från att gå evigt förlorade. Amen. Nu ska vi lyssna på innan vi hör våra underbara systrar här, Jonasson och de sjunger här. Och de som vill komma fram och få hjälp med någonsin, välkomna fram. Vi ska spela en sång här från en CD. Jag har spelat den förr, den har varit så besignad för mig. Den är på engelska. Men den handlar just om att det är Jesus som frälsar. Ropa och kalla på Jesus namn. Det finns inget annat som kan frälsa. Ropa och kalla på Jesus namnet. Då blir du frälst. Vi lyssnar här till Sara Wingren och hennes egna sång. Jesus Saves. Vi lyssnar till den nu. Amen.